Vi som människor måste ju tänka till på vår hälsa och hur vi skyddar oss så mycket det bara går. Men jag kan samtidigt konstatera att när det gäller just vacciner i länder som inom EU och USA så har vi ett mycket robust säkerhetssystem. Vilket gör att man kan lita på att de här vaccinerna har hög kvalitet och att nyttan är större än risken.
Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Med mig, Fredrik Nyström, som är professor och överläkare vid Linköpings universitet i internmedicin. Den här gången har vi med Jonas Wikman, som var extremt rapp, tycker jag, att klara av och ersätta den tänkta Anders Blang, som fick förhinder. Och du och jag ska då prata om läkemedelsindustrin och hur den förhåller sig till en massa viktiga frågor. Välkommen!
Tack så mycket, trevligt att vara med.
Ja, jättesnällt att du säger det. Och jag hade tänkt börja med att klaga på, förlåt, säga till Anders Blang att han är ekonom. Men nu är inte han här och det är du som är här istället. Och jag har förhört mig om vad du är för något och du har läst teologi. Vilket jag tyckte var jättespännande.
Ja,
i en position som du nu har då på LIF, branschorganisationen för de forskade läkemedelsföretagen i Sverige har det uttalats om här. Men det var inte riktigt det det stod för, sa du innan. Du får gärna säga
Läkemedelsindustriföreningen är det formella namnet. Det är en sammanslutning av ett 90-tal läkemedelsföretag.
90-tal?
Ja, från de stora internationella som AstraZeneca och Pfizer och de här ner till små bolag som har en första produkt på marknaden.
Wow.
Och väldigt stora skulder därtill. Så att vi fångar både startups till de stora koncernerna och de mittemellan stora också.
Ja, det är en stor sammanslutning och väldigt viktig. Och jag måste väl erkänna ett slags jäv här, får jag väl säga, eftersom jag har hållit på med områden och själv forskat då på de stora folksjukdomarna genom åren. När jag doktorerade en gång 97 på fetma och diabetes och högt blodtryck, så jag har haft jättemycket med läkemedelsindustrin själv att göra och verkligen sett en utveckling sen då, vad ska vi säga, faktiskt mitten av 90-talet fram till nu, med hur mycket stringentare vi har blivit med hur man finansierar och hur forskning görs. Det har jag ju varit med och upplevt från andra sidan. Det måste jag deklarera redan här. Så jag kunde egentligen svara på väldigt många frågorna, tror jag, som jag tänker ställa. Jag tror vi kommer vara ganska överens om svaren på många. Men jag får börja med en tänkt fråga här som jag tycker är viktig. I den här branschen så interagerar ni ju väldigt mycket med läkare egentligen. Mm. Det vet ju jag också från den sidan då. Mm. Hur jobbigt är det att ta hand om och läkare? Det finns mycket läkarsnobberi och jag har hört sägas, jag tycker det är kul att få citera det, att försöka ta hand om läkare på kongress, det är som att försöka dressera katter.
Ja.
Tycker det ligger något i det. Men det var förr, får jag säga.
Ja, fast jag skulle säga så här, för de forskande läkemedelsföretagen är ju kontakten med sjukvården A och O. För det första, för att läkemedel forskas ju fram tillsammans med sjukvård. Man kan inte ta fram ett nytt läkemedel utan att göra kliniska studier på patienter, det vill säga i sjukvården. Och även därefter så har man ju ständigt behov av kontakt med sjukvården och givetvis med läkarprofessionen. Så att det är en viktig del av varje läkemedelsföretags verksamhet.
Men det svarar inte riktigt på hur jobbigt det är att ta hand om alla experter som är läkare, ofta ganska självupptagna och tycker att de ofta har väldigt rätt.
Ja, det är klart att det finns läkare med gott självförtroende. Så är det givetvis. Och det finns något som några kan sucka över ibland det också. Visst är det så. Men det finns också väldigt många duktiga läkare. Och framförallt så kan vi se utveckling av svensk sjukvård är ju bland annat driven av en väldigt stark läkarprofession.
Är den det?
Ja. Om jag tittar på andra områden, som till exempel den kommunala omsorgen, som inte alls har präglats av samma utveckling. Varför står det mer still där än på sjukhussidan? Ja, så ska jag säga, jo, men vi har starka professioner i läkare men även sjuksköterskor som driver utveckling på ett helt annat sätt.
Mm. Ja, men det, med den synvinkeln förstår jag precis vad du säger. Men det var ju också anledningen till att jag ville fråga och berätta vad du hade för bakgrund. För det vanliga är nu i landstingen eller regionerna, som det numera heter, är ju att det är väldigt ofta ekonomer som sitter i toppen. Mm. Och om jag får raljera lite, och det får jag i min egen podd, så brukar jag säga att inom min egen region har vi då också en ekonom som är chef. Och det roliga tycker jag, eller det är ju roliga med citattecken, det är ju att man har ansvar för lokaltrafiken och sjukvården. Mm. Och då brukar jag tycka antingen ska man vara läkare eller så ska man i alla fall vara busschaufför. Mm. Men de är ju ingen dera. Mm. Ja.
Och jag har varit busschaufför tidigare, så jag kanske har kommit fel när jag gick hit idag då.
En ingång och en viktig sak att prata om här är ju folks uppfattningar om de här massvaccinationerna som har skett, som ju automatiskt på något sätt från vissa högljudda individer kommer då att misstänkliggöra industrin för att det bara är fråga om pengar. Och bland annat då så har Katarina Gospic, som är forskare och läkare, varit väldigt tveksam i den så kallade framgångspodden som Alexander Pärleros driver. Där man bland annat då tar upp den fråga att läkemedelsbolagen gör i sina egna vetenskapliga tester på de här vaccinerna. Och det innebär förstås ett jäv, det förstår jag med, men hur ser man inom LIF på detta och hur ska man klargöra att det kanske inte är så stort problem som en del tycker?
Mm. Det där är ju en jättebra fråga. Hur kan man lita på de kliniska studierna som är grunden för nya vacciner och läkemedel? Det funkar ju så att det är väldigt dyrt att göra kliniska studier och därför är det då privata företag som gör de investeringarna. Men det är inte så att man kan lägga upp en studie hur som helst, utan steg för steg så krävs det myndighetsgodkännande av olika slag. Man ska ha en etikgranskning och en etikansökan som grund för att man ska få göra varje klinisk studie. Den granskas i efterhand. Sen när man väl är klar med ett läkemedel och om det är bra, då gör man en ansökan till Läkemedelsverket i Europa eller USA som... Och man skickar in en omfattande dokumentation. På den tiden när det var papper så pratade vi om en mindre lastbil med dokumentation som lastades av till exempel på Läkemedelsverket i Uppsala på lastkajen där. Och sen gick allt detta igenom noggrant. Så det innebar att det inte är upp till den tillverkande företaget enbart, utan steg för steg så granskas och godkänns det av myndigheter. Och den europeiska läkemedelsmyndigheten, där svenska myndigheten ingår i många arbeten, och den amerikanska är två av de tuffaste i världen. Så att det är väl klart att det finns en kvalitetsgranskning från myndighetssidan på detta.
Ja, nej, jag känner faktiskt till mycket av det eftersom jag till och med sitter som inhoppar i etiska nämnden lokalt i Linköping numera efter att ha självsökt en herrans massa gånger och vet ju hur bara det steget är svårt, och det har alltid gått rykten om att just söka, så fort man blandar in ett läkemedel så blir det 10 gånger mer arbete. Mm. För då ska även Läkemedelsverket ha sina synpunkter. Mm. Så det är ju, jag håller helt med dig, det finns en kolossal massa granskningar i olika steg som sker utav det offentliga, får man väl kalla det.
Ja, och någonstans, om vi går tillbaka till 50-talet och neurosedynskandalen som skedde då när ett antal gravida kvinnor tog ett läkemedel och födde barn som blev gravt missbildade. Det som har hänt sedan dess, med erfarenheten av detta, så har det vuxit fram det vi kallar för ett regulatoriskt regelverk. Alltså ett system som ska garantera att detta inte ska ske på samma sätt igen. Och det började med att man skulle dokumentera säkerheten mer, och det har vuxit steg för steg under årtionden. Sen ska man börja dokumentera effekter mer. Sen skulle man säkerställa produktens kvalitet. Och det här har blivit ett väldigt omfattande granskningssystem idag som har byggts mot bakgrund av det som skedde då. Så att vi har mycket högt ställda vetenskapliga krav både på vetenskaplig dokumentation men även på själva produktionen. Mm. För att människor ska vara trygga med att om man väl får ett läkemedel efter att en läkare har förskrivit det, så ska man veta att det är liksom ett bra och säkert läkemedel.
Ja, det tråkiga var ju just vaccinationssammanhang att man på något sätt inte kunde klura ut att något sånt kunde inträffa som narkolepsi vid svininfluensavaccinationen som vi hade senast, som till och med Tegnell var med om, var ju lite intressant, som var den som har förstås stått bakom väldigt mycket av den nuvarande vaccinationsidén. Mm. Har du några kommentarer till svininfluensafallet, fallen?
Mm. Det som skedde då 2009 för de här barnen är ju en väldigt tragisk händelse, det som skedde. Så är det ju. Samtidigt är det också så att det är en isolerad händelse. Detta skedde i Sverige, till viss del i Finland, begränsat antal fall till exempel i Norge, Irland, Frankrike tror jag var. Men det var inte i alla länder som använde det här vaccinet som drabbades. Så att vi vet att det har hänt någonting som har en koppling till vaccinet, men fullt vetenskapligt så försvår vi inte riktigt. Det vi också ser det är att det är en enstaka händelse i tid. För varje år så används miljarder doser vaccin, och detta har inte skett sedan dess att vi sett en utbredning av narkolepsi på samma sätt. Och vi ser även i Sverige att svenska folkets förtroende för vaccin är högt. Barnvaccinationsprogrammet har vi bland de högsta täckningsgraderna i världen, och när det gäller vaccination mot influensa för äldre, så sjönk det ett par år efter att narkolepsi, att de här fallen av narkolepsi uppdagades. Men ganska snart så ökade vaccinationsgraden på nytt även i gruppen äldre. Så vi ser att svenska folket förstår det som hände, och det var allvarligt, men man förstår också värdet av att skydda sig genom vacciner av olika slag.
Mm. Men ändå finns det då en sån som Gospic som tar det här som ett exempel och tycker att det, ja, det misstänkliggör industrin att man kanske försökt mörka något, vilket vill jag gärna svara på själv och tycker att jag tycker inte alls att det mörkades. Det tog fram väldigt tydligt, men jag själv är kolossalt förvånad över att man kan få en sån autoimmun reaktion som man får en sömnpåverkan av ett vaccin. Det var något helt nytt. Och om jag inte har fel var det tal om kanske 400 fallen i Sverige. Ja. Så att räknat på antalet som fick vaccin var det en kolossalt sällsynt biverkning.
Ja.
Och svaret är väl då delvis, som du ger mig om jag frågar efter det, att det är ju svårt att få fram väldigt ovanliga biverkningar annat än i väldigt stora tester.
Ja, och den typen av mycket ovanliga biverkningar som det här handlade om då, så stora studier görs aldrig så att det hade kunnat fångas. Så, och det går inte att komma ifrån. Man pratar om läkemedel, så pratar man risk och nytta. Och det finns alltid en risk för biverkningar med alla läkemedel. Därför ska man vara väldigt noggrann och i samråd med förskrivande läkare. Och sen är det så, även om man har gjort ordentliga kliniska studier, vilket var fallet med det här vaccinet även då som användes, som inte används sedan dess,
men hur stort
så finns det en liten risk
vid
användning av ett nytt läkemedel.
Du vet säkert det bättre. Hur stor studie gjorde man den gången? För jag vill ha hört att den här gången med covid-19, då har vi ju gått fram lite snabbare än vanligt, för det kändes nödvändigt. Den gången hade man ju mer tid på sig med svininfluensan, vad jag vet. Hur stora undersökningar
gjorde man då? Jag kommer inte ihåg antalet patienter på rak arm.
Nej.
Men
dels hade man 10 000 eller vad kan det vara?
Jag kommer inte ihåg siffrorna som fanns där. Nej. För det fanns ett mock-up-vaccin som man hade gjort ett godkännande process runt. Och sen har man ju erfarenheten av den årliga svininfluensavaccinet som man till viss del byggde på. Men jag kommer inte ihåg de exakta detaljerna. Det man däremot kan säga att de kliniska studierna för vaccinet mot covid-19 är några av de största som har gjort någonsin.
Det är sant, när jag tänker efter var de ju väldigt stora, men de skalades upp ovanligt snabbt. Det var med tiden förstås, så att man gjorde dem väldigt snarare större än vanligt för att få in data väldigt fort. Men det innebär ju å andra sidan nackdelen att man gör det snabbt och får fram då kanske ovanliga biverkningar, men bara på kort tid. Så kan man väl uttrycka det.
Så är det. Om man går till covid-19, så det vi då ser att det här är några av de absolut största studierna som har gjorts på läkemedel och vacciner någonsin. Vi pratar alltså från 20-30 000 personer upp till 100 000 per vaccin. Alltså det är extremt stora grupper som inkluderas. Det blir mycket dyrt. Det här är kostsamt givetvis. Men det som du säger, så att man har ju kunnat dokumentera säkerheten bra inom att många ingår. Men det är väl klart, i och med att tiden har varit ganska kort, så har man inte kunnat fånga långtidseffekten, utan det pågår ju nu långtidsuppföljningen av de som ingått i studierna.
För om jag inte minns fel, så när det började dyka upp varningssignaler om narkolepsi, så var det väl fler än jag som undrar om det verkligen hörde ihop, för man tyckte inte att det var något sånt som skulle uppstå riktigt, och det var ju en viss fördröjning där faktiskt. Och det för väl över till då vad som togs upp i den här framgångspodden, att det är ju väldigt mycket pengar involverat, och det, bara det gör ju att många blir misstänksamma mot läkemedelsindustrin. Får man igenom sitt vaccin så var det ju också, så är det ju verkligen stora försäljningsframgångar man kan skörda, om det sen står sig i resultaten att det är säkert. Det väntar jag med ett ja på.
Ja, det är väl klart att det här är kommersiella företag som tar en betydande risk.
Mm.
Och vi ser att det var inte alla företags vaccin mot covid-19 som har lyckats. Så det finns företag som har investerat ett antal miljarder kronor i någonting som sen inte blev av. Och sen fanns det ju också olika inriktning. Vi hade ju ett bolag som har sålt vacciner under pandemin för ungefär 20 kronor per spruta. Och det är ju svårt att säga att det är dyrt. Det finns andra som har legat lite högre. Men om man jämför vad vacciner kostar i vanliga fall, det är inte så att priserna har legat över de vanliga, nej, utan snarast något lägre.
Men det där får jag väl hålla med om när jag drar mig till minnes. Det var ganska rörigt när vi höll på och köpte in och tävlade med olika länder i vilka som skulle få in vaccin. Och man fick ju inte veta vad de kostade heller.
Nej, detta var
inte
ju...
Inte vi vanliga människor i
du menar fall. Covid-vaccinet?
Ja, covid-vaccinet.
Ja, nej, jag har inte... Detta var ett hemligstämplat avtal på Europanivå, och sen har det ju läckt effekt i vissa tidningsartiklar. Så man har ju sett bakvägen vad det kostat, men det har inte varit.
Men det var väldigt stora skillnader, verkar det som, mellan olika försäljare.
Ja, och det fanns olika aktörer har gjort olika bedömningar om hur man vill prissätta. Så var det.
Finns det något annat system som skulle kunna fungera, tror du, än egentligen det här?
Jag kan säga
för att få fram ett vaccin snabbt alltså.
Nej, man kan säga att det är ju de kommersiella aktörerna som har lyckats bäst med hög kvalitet. Så är det ju. Och vi såg ju till exempel då AstraZenecas vaccin. Det var ju ett universitet i Storbritannien som hade det ursprungliga vaccinet, men som behövde hjälp av ett stort företag för att man hade inte kapacitet och kompetens att göra stora kliniska studier i flera världsdelar samtidigt. Och man hade absolut inte produktionskapacitet sen. Så här såg man hur ett av världens främsta medicinska universitet behövde den stora koncernens kapacitet och förmåga för att tillsammans ta fram ett vaccin. Som senare tillverkats i flera världsdelar och kommit miljontals människor till del. Så vi ser ju här, det måste man säga, att det har vuxit fram nya typer av samarbeten som inte brukar uppstå. Mm. Eftersom det var den typen av allvar det har varit i pandemin. Alltså för 2 år sedan så hade vi en dödlighet som var stor i sjukdomen. Så vi såg att små bolag som lilla BioNTech som gick till stora Pfizer och sa vi har en jättebra idé men vi kan inte göra det själva. Vi ser universitet som sträcker ut en hand till etablerade aktörer. Vi ser också andra läkemedelsföretag som nu gick in och hjälpte till med produktion av de här vaccinerna. För man hade kapacitet tillgänglig. Så man ser ju liksom en samverkanskultur som har präglat många av de här processerna just under pandemin.
På det hela taget så blev väl i alla fall sjukvården och ja, Folkhälsomyndigheten förvånade över hur fort vaccinen kom fram, får jag säga.
Absolut.
Det var ju månader före det man vågade spekulera i som mest optimistiskt.
Ja, alltså tidigare så var det snabbaste vaccinet som någonsin utvecklas 4 år.
Oj.
Nu fick man fram ett på 1 år. Och när vi gjorde en analys av vad detta berodde på så fanns det ett antal orsaker. Det ena är att det hade, jag tror det var ett 50-tal studier som redan hade genomförts på andra coronavirus. Så det fanns en grundläggande vetenskaplig förståelse. Det hade inte gått utan. Detta var också så att det fanns nya tekniska plattformar för nya typer av vacciner som hade forskats fram under liksom tiden fram tills dessa. Att EU och USA gick in och tecknade stora avtal gjorde att man kunde göra det här snabbt för att man garanterade ekonomin runt det. Och bara en sån sak som att pandemin pågick så att man snabbt kunde göra de här kliniska
studierna.
Förstås. Ja, om vi tittar på Ebola-vaccin till exempel som har kommit nu. Det är ju mindre utbrott kanske en gång var, kanske var 50 år. Så då sitter man ju och väntar på nästa utbrott så man kan göra en klinisk studie.
Men det är ju verkligen en extrem jämförelse. Ebola är ju fruktansvärt dödligt, medan just kruxet med, det som är så kännetecknande för covid-19 här, tycker jag egentligen, om man tittar lite bakåt, det är ju att det i princip är ett förkylningsvirus. En stor andel av våra vanliga förkylningar är ju besläktade med covid-19, vilket jag tycker så här i efterhand nu när vi vet hur det gick passa så väl med hur förloppet var. Det är helt enkelt svårt att bli immun efter en förkylning, och det här är ju ett förkylningsvirus som nu dessutom ännu mer håller på att mutera till att vara ett mer tydligt förkylningsvirus. Från att tidigare ha drabbat lungorna så är det nu mer och mer en övre luftvägsinfektion med omikron, vilket är ju väldigt typiskt att det börjar bli tillbaka till ett förkylningsvirus.
Ja.
Men det för ju över till då att det är ju ändå väldigt stor skillnad. Det jag då själv har jobbat mycket med läkemedelsindustrin har ju varit vid olika sjukdomar, men här håller man ju då på istället.
Om jag bara får lägga till det. Ja. Det är absolut så att det finns ett antal virus i gruppen av coronavirus som är förkylningsvirus. Det vi såg första året var att det var en stor dödlighet. Det var ju innan vi började vaccinera riskgrupper så var det, jag tror att det var mellan 10 000 och 15 000 svenskar som dog. Men när vi väl började vaccinera riskgrupperna så sjönk ju dödligheten drastiskt. Vi började räkna dödlighet i 100-tal istället för 1000-tal. Så vi såg att i den första vågen, om man nu funderar på har vaccinen något effekt, så skulle jag säga att det här är ett av de bästa exemplen jag har sett i närtid. Hur dödligheten sjunker från ett år till annat.
Jag tänkte bara på jämförelsen med Ebola som väl har närmast 100% dödlighet.
Nej, men
tror jag. När man väl fått det, nu vet jag inte om det har ändrats på sistone, men det är en fantastisk dödlighet.
Vi ska inte jämföra med Ebola.
Har ju väldigt många patienter som har jag i alla fall och kollegor som har verkligen haft bekräftat corona, och det har varit väldigt milt.
Mm.
Jag har bara en handfull av mina egna patienter som har blivit riktigt sjuka faktiskt av corona. Medan väldigt många har fått det bekräftat och klarat sig väldigt, väldigt bra. Särskilt nu på slutet då. Och jag bara tycker det är spännande, för den skillnaden här är ju just beräkningen då av vilken nytta det gör. Och det tas upp i den här podden där man då väldigt starkt kritiserar Gospich, kritiserar sättet att skilja mellan relativ riskreduktion, vilket är liksom minskningen av antalet sjuka, jämfört med absolut riskreduktion, vilket är hur många man räddade. Och jag är jättevan vid de diskussionerna och försvarar alltid relativ riskreduktion. Men om man då räknar på hur många personer som verkligen räddade, så blir det en väldigt liten siffra på absolut riskreduktion. Har du någon kommentar till det i samband med att man då ger ett vaccin som samtidigt kostat mycket pengar och gett läkemedelsindustrin mycket intäkter, de som prickat rätt vaccin? Du är säkert van vid den frågan.
Absolut. Två saker. För det första, det sätt när man pratar om hur man beskriver de här vaccinernas effekt, så är det det sätt som läkemedelsmyndigheterna gör. Det är ju läkemedelsmyndigheterna som har gått ut och sagt att det här vaccinet har 92% effekt. Detta är myndighetsperspektivet och inte säljarna på golvet perspektivet. Och nummer två, när man ser just hur många som dog första året under pandemin i Sverige och hur få som dog året därpå, så kan jag säga att ja, men här ser vi en stor effekt.
Nej, men när jag tänker tillbaka lite i tiden, det var ju precis de siffrorna man diskuterade när de olika vaccinerna kom fram, så uttryckte man det konsekvent i relativ riskreduktion. Alltså hur många procent mindre blev sjuka i två grupper när man gav vaccin eller placebo. Det var ju precis så de jämfördes, och det var väl också det som låg bakom vilka vi till slut nu har valt att kombinera för att få bästa möjliga täckning. Och det har ju varit från myndigheterna och sen vidare via media, upplever jag det som i alla fall.
Och innan de här vaccinerna kom, då ska man veta att Europeiska läkemedelsmyndigheten sa innan att man hoppades på en effekt över 50%, men att man även skulle bedöma vacciner med en lägre effekt. Så när det gäller vaccinens effekt, så är det enkelt uttryckt tre frågor. Hur hög är effekten? Och här är vi då 90% drygt.
Ja, det är relativa riskreduktioner.
Ja, absolut. När det gäller vacciner så uttrycker man det så. Och sen har man hur lång är effekten och hur bred är effekten, alltså mot olika variationer i viruset. Så det är de tre frågorna som det brukar koka ner till. Och den första frågan, hur hög är effekten? Detta är det sätt som vacciner brukar beskrivas på. Och det har man gjort i det här fallet också.
Nej, jag håller med där, men många undrar ju då hur tolkar man såna här konstiga siffror på en individnivå? Ja, du får gärna svara på det. Jag tycker det är svårt att svara på det, men antingen får man narkolepsi eller inte när det gäller svininfluensan, men risken är ändå ganska liten.
Ja, den risk man såg 2020 när det gällde covid, det är väl klart att här såg man hos äldre och riskgrupper, så var det en betydande risk. Däremot för
befolkningen... Att skadas om man inte var vaccinerad.
Ja. Absolut. Däremot hos befolkningen i övrigt så var det en svårare infektion. Jag har ju då bekanta som, ja men liksom, de tog det rätt hårt, men för alla flesta så blev det var en rejäl liksom luftburen infektion. Några var trötta 2-3 veckor, så att den stora gruppen klarade sig, men här fanns ju en betydande risk om man jämför med ett vanligt influensaår.
Väldigt illustrativt tycker jag från min omgivning var ju det, en hel familj blev sjuk och man kunde se hur olika folk i samma familj drabbades, fast man liksom alla hade samma sjukdom och insjuknade ungefär samtidigt, men typiskt var ju att barnen ofta klarade sig mycket bättre. Och där har ju varit en diskussion i vissa länder, vaccinerar man ju faktiskt barn nu. Det har inte blivit aktuellt hos oss. Har du någon kommentar till det?
Ja, det är uppenbarligen en bedömning som experterna på Folkhälsomyndigheten har gjort. De har ju landat i att risknyttabalansen är inte till barnens fördel att göra detta i Sverige, med tanke på hur sjukdomsbördan ser ut just nu.
Det känner jag intuitivt, men kanske helt fel, att man kan misstänka bakgrunden med narkolepsi. Att det skulle ju vara ganska tråkigt om man skulle upprepa något.
Det är mycket möjligt att det har spelat in när man har den erfarenheten. Att man tänker, det är väl klart att den myndighet som fattade beslut 2009 tänker till en gång till när man har varit med om detta.
För det var ju fantastiskt få barn ändå som skadades även i första vågen.
Ja, i Sverige, men det, absolut.
Om man tittar på vilka som låg på intensivvården, så
var
det ju
det var mycket lågt.
Enormt få. När jag nu har dig här på tråden så har jag lust att diskutera läkemedel snarare än bara vacciner. Och det har kommit en stor opioidskandal som har rullat upp under de senaste åren. Och som beskrivs i filmen The Pharmacist på Netflix. Som då handlar om hur familjen Sackler väldigt mycket ligger bakom en väldigt stor försäljning av opioider till allmänheten. Alltså morfinliknande preparat till allmänheten i USA. Mm. Jag låter dig svara på det. Skulle något sånt här kunna hända i Europa med vårt strikta regelverk som vi just gick igenom när det gäller vacciner? Skulle vi kunna få någon liknande skandal här?
Nej, den här skandalen skulle inte kunna ske i Sverige eller i motsvarande länder i Europa av flera olika skäl. För det första så i USA, det som hände då, det var att man förskrev de här beroendeframkallande preparaten brett, och man hade även marknadsföring till allmänhet. I Sverige förbjuder läkemedelslagen, och i de flesta europeiska länder, man får inte göra reklam direkt till allmänhet. Den andra delen, vi har ju då i tillägg till då den vanliga lagen ett etiskt regelverk som branschen har tagit fram.
Jag måste få avbryta lite, ja. För jag har inte riktigt tänkt på det, men för enklare värktabletter är det ganska mycket reklam.
Ja, för receptfritt i Sverige.
Det är bara de som är...
Ipren, Alvedon.
Ja, för det är de man ser och... Ja. Iprenmannen blev ju rena kändisen, kändare.
Absolut.
Både du och jag.
Jajamän.
Men det är så regelverket är. Ja, receptfritt får man göra reklam för.
Det är det du ser reklam för i Sverige.
Och där kommer ju inte opioider på tal, kan jag säga, som försöker skriva ut dem ibland till patienter som verkligen behöver det. I min värld är ju det ganska extrema sjukdomar, typ diabetespatienter som har behövt amputeras och har svåra smärtor. Då, så är det befogat att ta det, men det är ju en kort period och det är ju väldigt, vill jag påstå, som läkare i Sverige, granskade i det avseendet på närmsta nivå. I stort sett chefen säger ju till en om man skriver ut för mycket. Det syns på något sätt. Jag tror det rapporteras på vårdcentralsnivåerna och sånt. Om det skulle vara för stor förskrivning så märks det kort och gott.
Ja, och det är nästa argument varför det inte kan ske heller. Vi har ju riktlinjer för förskrivning av de här som är mycket tajtare än vad de är i USA. Så man kan inte göra reklam på samma sätt. Riktlinjerna är helt annorlunda och mycket mer restriktiva. Och det gör att få den typen av jätteproblem som man har i USA, det skulle inte ske här helt enkelt.
Men jag har ändå så svårt att förstå när man tänker på hur mycket läkare som anmäls på helt andra grunder i det amerikanska systemet, hur det kan ha ansetts så okej att vara förskrivaren då, för det kommer ju ändå från läkare.
Absolut.
Av den här sortens läkemedel som man ju vet sedan medicinens begynnelse att de är starkt beroendeframkallande. Och egentligen på många sätt väldigt lika sånt knark som säljs på gatorna ju, liksom, i sina effekter.
Nej, men det är svårt att förstå.
Det är svårt att förstå,
ur ett svenskt perspektiv. Hur detta var möjligt. Ja. Det, även om man läser om det är svårt att fatta det helt. Men sen är det så att det är väl det här bolaget och något bolag till som har blivit fällda. Man har ju brutit mot lag. Man har ju då marknadsfört de här på helt inkorrekt sätt. Bland annat när det gäller biverkningar i form av beroende. Så det är väl klart att här är bolag som i grunden botten har gjort fel. Och de har också blivit fällda för det.
Och de har fått böta enorma belopp, vad jag vet. Va? Men de finns ändå kvar, bolagen?
Nej, det centrala bolaget tror jag knappt finns kvar längre.
Nej.
Så det är klart att de fortsätter ju inte med detta. Det pågår ju inte på samma sätt. Däremot så har du stora grupper som är beroende fortfarande. Både då illegalt via liksom knark av olika slag. Men också de då som fortfarande står på de här preparaten som är förskrivna på olika sätt. Så problemet är ju kvar. Och det är väl det som är det värsta. Beroendet går ju inte över.
Nej,
utan det finns ju kvar.
Det är väldigt svårt. Alltså. Det känner ju jag igen som läkare i Sverige. Att vi var frikostigare med dessa läkemedel förr än vad vi är idag. Vid svåra smärttillstånd. Men har fått lära oss en väldigt tråkig väg att även våra patienter som vi försöker förskriva på korrekta sätt, de är apoteksföra läkemedel, faktiskt kommer in i beroende som istället blir svårare än deras grundsjukdom har varit till slut. Jag har sett flera sådana fall genom åren. Men vi är väldigt strikta, vi har påstått nu, och påpassade. Så jag håller helt med om svaret på frågan. Jag har enormt svårt att se att något liknande skulle kunna ske i Sverige. Men vi skriver ut väldigt mycket läkemedel i Sverige ändå. Jag har en siffra här på att 6,7 miljoner hämtade ut minst ett läkemedel under 2020. Mm. Är det för mycket eller för lite?
Ja, alltså det bästa, Fredrik, det är givetvis att vara fullt frisk. och då behöver man inte ta några läkemedel. Men om det nu är så att man är frisk...
Men det
så
håller man inte, måste jag få avbryta. Det är hur man definierar friskt.
Givetvis, men poängen är så att man ska vara försiktig med läkemedel noggrann och ta dem för de besvär man faktiskt har. Det jag kan se är att den svenska kostnaden för läkemedel är låg ur ett europeiskt perspektiv. Och vi ligger under genomsnitt enligt statliga TLVs senaste granskning. Så det är inte så att Sverige utmärker sig som ett land som lägger väldigt mycket resurser på läkemedel om man jämför med andra länder som Danmark, Tyskland, Holland.
Även Danmark?
Så vi ligger lågt i kostnad. Sen finns det säkert vissa områden där man kan se att Sverige har en högre användning. Och det finns andra områden där vi har en lägre användning. Det är till exempel känt att när det gäller antibiotika så ligger vi väldigt lågt i användningen i Sverige. Så lågt så att det finns liksom läkare från andra länder som undrar hur kan man ligga så lågt? Är det rimligt? Vi har sen andra områden och det är liksom välkänt när det gäller antidepressiva så ligger vi väldigt högt generellt. Och det är uppmärksammas medialt också.
Jag måste få avbryta lite för jag tycker det är så spännande. För jag är ju helt överens om det med som vi nämnt här tidigare att man behöver ju industrin ofta till att göra stora och snabba effektiva satsningar för att få fram ett nytt läkemedel. För det är bara de som sitter på de resurserna och egentligen den kompetensen. För det är ju en risk man tar. Mm. Och där blir det ju så intressant när man kommer till antibiotika där vi idag faktiskt från myndighetshåll försöker få fram då nya, helt innovativa antibiotika eftersom vi har ett resistensproblem. Och då hamnar man i en väldigt intressant intressekonflikter, tycker jag. För då ska man alltså be läkemedelsindustrin att plocka fram ett läkemedel som man nästan aldrig ska använda. Mm. För det ska ta som sista tänkbara läkemedel när de är resistent mot allt annat. Och det blir ju väldigt kontraproduktivt den orden, så att säga. Har du någon kommentar till det?
Du har helt rätt. Det är som att säga att vi ska utveckla en helt ny bil som aldrig ska köras. Samtidigt så alla
eller som aldrig går sönder och kan gå i generationer. Ja.
Och det har diskuterats egentligen sedan Sveriges förra ordförandeskap i EU 2009. Där Sverige tog fram en rapport om detta där man sa att man behöver då frikoppla försäljningsvolym för intäkterna. För det här bolaget som tagit fram ett helt nytt antibiotikum, det vi alla behöver, de ska ju då inte liksom hämta hem en forskningsinvestering på 10, kanske 20 miljarder kronor.
Det blir helt omöjligt.
Genom att sälja mycket förpackningar, utan de måste få betalt på ett annat sätt. Så det finns en del svenska initiativ där man har tagit fram en del modeller som vi får internationellt uppmärksamhet för. Även Storbritannien har tagit fram, de kallar sin Netflix-model, där man har liksom att man talar till bolaget för att de finns tillgängliga och inte för att de faktiskt används. Som normalt sett har man ju betalt per förpackning. Så att det finns en del modeller som börjar testas i vissa länder, men vi har liksom inte kommit till ett brett system. Det här är ett jätteproblem och här måste liksom mänskligheten göra mer. För det här är ju liksom ett här och nu problem.
Jag tycker ju samtidigt att det blir ett väldigt bra bevis på att som vi sa innan när vi fikade lite ihop att egentligen kommer inga läkemedel fram som inte kommer från industrin. För att det här vore ju det gyllene äpplet för det offentliga att ta fram, om det nu vore så lätt. Att ta fram ett läkemedel mot bakteriella infektioner som inte finns någon resistens emot. Och uppenbarligen har man ju inte ens tänkt tanken att försöka lägga de investeringarna själv och ta fram det. När det nu inte går att göra några pengar på det om man inte får sälja preparatet. Så att jag tycker det är filosofiskt intressant resonemang runt det. Vem ska betala för att vi ska ha en slutlig reserv som nästan aldrig används? Har du någon sammanfattande synpunkt på de här som då inte vill ta vaccinationer, om vi hoppar tillbaka till det till slut? För det var ändå huvudtemat för
absolut
det här.
Absolut. Nej, men jag tycker att man alltid, det är väl klart att vi som människor måste ju tänka till på vår hälsa och hur vi skyddar oss så mycket det bara går. Men jag kan samtidigt konstatera när det gäller just vacciner i länder som inom EU och USA så har vi ett mycket robust säkerhetssystem. Vilket gör att man kan lita på att de här vaccinerna har hög kvalitet och att nyttan är större än risken. Det som är svårt, det blir ju så här att risken är en sjukdom och då vet jag inte om jag får den eller inte. För det är den stora risken. Sjukdomen
och
är den stora risken.
Då talar vi om individperspektivet. Ja, för den enskilde är det ju att bli sjuk eller inte.
Ja, precis. Och då, jag måste ställa risken för att bli sjuk. Måste stå för risken för biverkningar för ett läkemedel eller ett vaccin. Och det är den som man ofta behöver en läkares hjälp att fundera sig fram till. Hur funkar detta för mig?
Och det sköter ju våra statsepidemiologer i det här fallet då, egentligen, och gör en kalkylen för olika ålderskategorier och olika riskgrupper. Så är det ju. Men sen kan man ju tänka sig då, om man är djävulens advokat, att tänk om det är så att det dyker upp någon biverkning efter 5 år. Mm. Vi har inte ens haft dem i 5 år.
Nej.
Jag misstänker att en del tänker så.
Ja, och som sagt, det finns alltid en risk för biverkan. Vi jobbar för att den ska vara så liten som möjligt och att den ska vara så inte så farlig utan så mild det bara går. Men den risken är som finns, som är väldigt liten, ska då ställas mot den stora risken som är sjukdomen. Och den har vi ju sett här och nu, vad det framförallt för riskgrupper och äldre har betytt. Så den stora risken är sjukdomen och den lilla risken är biverkningen.
Och sen tillkommer väl i just det här fallet att man inte bara ska tänka på sig själv.
Nej.
Har jag i alla fall tyckt. Jag tycker absolut. Att man som varandes trippelvaccinerad själv, jag tycker det är självklart att jag måste kunna känna att jag kan träffa mina riskpatienter utan att föra över en sjukdom på dem, även om jag inte var särskilt sjuk. Nej. Kanske just därför, för jag inte hade några symptom.
Nej, men och det är väl klart att för alla oss som har då människor i vår omgivning som är äldre eller som har svåra sjukdomar, så det innebär ju att det här är ett beslut inte bara för min hälsa utan även för människor i min omgivning som jag möter varje dag, som man inte vill riskera att smitta med något som för dem är allvarligt.
Nej, det gör det ju väldigt speciellt med vaccin jämfört med att försöka behandla sin egen sjukdom när man har mycket högre risk, så är det här ett mycket större resonemang. Och hittills har det ju verkligen inte kommit några särskilt svåra biverkningar som vi inte hade kunnat gissa oss till.
Nej.
Gäller vaccinerna mot covid-19. Ja, jag tackar för alla svar jag fått och har väl gett några själv, jag inte kan hålla tyst, men tack för en trevlig podd.
Det var trevligt att vara här, Fredrik. Tack så mycket.